Hej och välkomna till Lönepodden. Där vi vill lyfta, stärka och inspirera er som arbetar med löner. För andra gången så är vi med och livepoddar på den här mässan Ekonomi och företag i Kista utanför Stockholm. Och det ser nästan helt fullt ut i publiken. Tack för att ni är här allihop. Precis, tack. Vi spelar också in det här avsnittet därför att vi har våra lyssnare där ute som också vill ta del av det här såklart. Vi har ett angeläget ämne, nämligen månadsrapporteringen av arbetares löner med avtalspension SAF LO som träder i kraft stegvis från februari 2024. I Lönepoddens senaste avsnitt som släpptes i måndags den 25 september är Foras vd Elisabeth Wissén vår gäst. Hon berättar om syftet med förändringen och varför det är så kort framförhållning och hur man hanterar den från Foras sida. Hon bemöter också den kritik som har riktats från lönesystemleverantörerna. Så ett tips är att ni lyssnar på det avsnittet också för att få en bra bakgrund. För idag så kommer vi att gå igenom hur man praktiskt hanterar den här övergången på lön och ekonomi. Och vi kommer också få höra mer om den kritik som riktats från lönesystemleverantörerna. Våra gäster är Jakob Hassel, reskontrachef på Fora.
Tack.
Sara Karlenfors Linered, produktägare för Foras lösning för månadshantering. Välkommen. Helene Bergstedt som är produktägare för Agda PS och som idag är här för att representera SRF Lönsam som är en samverkansgrupp för Sveriges lönesystemleverantörer. De allra flesta sitter med i den gruppen.
Just det.
Välkommen. Och min bisittare är Senny Sjölund, branschansvarig för lön på SRF-konsulterna. Senny sitter med som koordinator och kontaktperson för SRF Lönsam. Och både Helene och Senny har suttit med i Foras referensgrupp sedan start. Var det 2019?
Ja, det var faktiskt tidigare än så. Om vi ska, när man började initiera projektet från Fora så har det tagit lite olika turer av olika skäl. Ja. Vi har hållit på i många år.
Många år, precis. Ni är väl insatta. Och jag som driver Lönepodden heter Katarina Sand och jag arbetar på rekryteringsbyrån Wise Professionals där vi är specialister på kompetensförsörjning inom bland annat lön och ekonomi. Jag är också nätverksledare för våra digitala lönefikor. Gå in på vår hemsida och anmäler deltagarstyrt och kostnadsfritt såklart. Och jag är projektledare för vårt stora årliga löneevent Inspiration Lön som i år går av stapeln den 30 november på Oscarsteatern. Och vi har redan nått publikrekord, vi är 504 deltagare och vi har plats för fler, så skynda och boka, hoppas att vi ses där. Jag ska också säga att Lönepodden gör vi i samarbete med SRF-konsulterna och Knowit Insight. Så till dagens ämne. Sara, jag börjar med dig. Du är alltså affärsarkitekt för det här med månadshantering för arbetare på Fora. Berätta lite mer om din roll.
Ja, det är, jag sa det precis här innan att det är ju en av mina svåraste frågor att svara på. Men vi brukar beskriva det som att det är en roll där man åker hiss egentligen mellan nödvändig eller önskad förflyttning och själva realiseringen av det egentligen. Så att min roll behöver ju ha koll på helheten men också kunna gå ner lite djupare i detaljer. Och det gör ju att jag har en bred kunskapsbas kring vad vi gör och i de olika delarna i det här stora projektet.
Mm. Jag tänkte, det kan ju vara så att inte alla har riktigt koll på vad det här är för någonting. Så kan du dra, vad är det här för stor förändring som är på gång?
Mm. Ja, men Fora har ju idag en årsprocess som innebär att arbetsgivarna rapporterar föregående år då i januari. Så nu i 2024 så ska de rapportera 2023 års löner. Det här innebär att man får en terminsfaktura 6 gånger per år som baseras på preliminära löneunderlag. Det är en uppräkning av det tidigare löneunderlaget. Och att det görs en slutavräkning då i februari. Och att också själva premien för en anställda går över egentligen drygt ett år senare då, beroende på när den betalades ut. Och förändringen nu då är att vi inför månadsrapportering, vilket innebär att vi kan månadsfakturera på verklig kostnad och också överföra premien, som ju är väldigt viktigt för individen eftersom det innebär att de kan placera pengarna i vald form och hos rätt bolag direkt. Mm.
Och det är ju kort framförhållning. Den 5 september så gick ni ut med information brett ut till alla löneavdelningar och ekonomiavdelningar att den här förändringen är på gång nu i februari. Och ni har suttit med i referensgruppen i många år. Men hur kommer det sig att det är så kort framförhållning? Det är bara några månader att förbereda sig.
Ja, precis. Det är en jättebra fråga och alla har säkert inte hunnit lyssna på avsnittet i måndags. Men det som våran vd då säger är ju att vi ju har velat vara säkra på att vi kommer kunna genomföra det. I och med att vi också har en väldigt tajt tidplan så ville vi först vara säkra på att vi kommer klara det här. Och då går vi också ut externt.
Mm. För vad innebär det här då, Helene Bergstedt? Du är ju här i form av, du är produktägare för Agda PS. Ja. Men du är ju här som representant för systemleverantörerna. Vad säger du om den här korta framförhållningen?
Vi har jobbat med det här ganska länge och därför så har vi ju allihopa tampats med de här diskussionerna. Och vi har ju velat, vi vill göra en lösning som är så bra som möjligt för våra företag och våra löneadministratörer. Och med den här ganska forcerade processen nu så blir det inte riktigt så bra som vi hade tänkt oss. Vi hamnar också i ett läge där vi sitter nu, backend-systemet för Fora inte riktigt klart och vi sitter och programmerar samtidigt. Och vi har ju inte möjlighet att leverera ut till kunderna. De sitter och efterfrågar fält och andra vill påbörja det här. Vi har inte riktigt den möjligheten så vi hamnar i en ganska taskig sits. Och framförallt är det ju då våra kunder som blir lidande. Mm. Det är viktigt att säga att det är ingen av oss programvaruleverantörer som är negativ till någon månads rapportering, verkligen inte. Det viktigaste för oss är bara att en bra och väl fungerande och kvalitetssäkrad lösning. Mm.
Precis. Sandy, vad har du för kommentar till det här?
Nej, det är klart att det inte är en optimal situation för någon. Fora forcerar utifrån sina givna förutsättningar. Och sen så ska andra anpassa sig. Vi vet att i slutändan är det ju den som ska rapportera som kommer få ta det stora jobbet i februari. Och det tror jag alla parter är medvetna om. Och det är någonting som ingen skulle vilja. Så det här handlar ju om att man, om man sitter i slutproduktion, om man säger från det perspektivet att jag ska rapportera in till Fora. Då måste jag också se till att ha framförhållning i att jag har tid för att avsätta till att hantera det här. För vi har ju gjort de här typerna av processförändringar förut. Vi har infört AGI mot Skatteverket och då hade man ett annat upplägg som vi kanske hade tyckte var bra att man hade haft lite mer pilotkunder. Nu har det inte givits ett sådant möjlighet och då blir det lite andra förutsättningar. För när AGI infördes då var det några branscher som tog de första smällarna kan man säga i det som ändå uppstår. För det kan vi ju räkna med skulle jag säga att oavsett hur vältestade system är, oavsett hur bra Fora har information så kommer det frågeställningar som inte kanske blir uppmärksammade förrän vi faktiskt börjar rapportera. Det är då man ser de här sakerna som vi kanske har tagit som för givet. Att man som i AGI kunde rapportera negativa löner. Hur blir det till exempel mot Fora i den hanteringen? Och också hur man väljer att man ska tänka kring retroaktivitet och anställningar, flera anställningar. Där vet vi att Fora jobbar ju mycket med det också med utgångspunkt ifrån det som systemleverantörerna identifierat som puckar som måste tas över.
Mm. Och nu har vi pratat mycket lön, men hur ser det ut på ekonomi då? För du kommer ju liksom från ekonomisidan i det här. Vad betyder det här för ekonomiavdelningen?
Jo, precis. Efter månadsrapporteringen så kommer det gå ut en faktura som kommer gå ut då tidigast i april med den verkliga kostnaden jämfört med innan när vi har årsprocessen. Och det som är viktigt är att beroende på om man har arbetare, om man bara arbetar eller arbetare och tjänstemän, så kan det gå ut två fakturer, det vill säga den från årsprocessen året innan och det för månadshanteringen helt enkelt. Och det man ska tänka på där gällande fakturering är att vi har olika bankkurnummer på fakturorna som går ut. Så det är väldigt viktigt att man lägger upp två olika betalningsmottagare i sina system.
Det är en hel del som man ska tänka på. Hur kan man förbereda sig på bästa sätt då?
Kommunikation.
Det
är ju en väldigt viktig del. Vi har ju fått en förbättrad kommunikation med Fora till exempel, med systemleverantörerna och dem skulle jag säga. Även om den har hackat lite på vägen, så nu är man på i rätt fas. Så nu jobbar man ju från olika faser. Men det är ju inte någonting som jag som sitter med löner kan påverka på det sättet. Och det jag kan göra är att se över vilka förutsättningar gäller på mitt företag. Hur hanterar vi fakturorna? Ska vi prata ihop oss med ekonomiavdelningen och se till att vi, så de är medvetna om att det blir en annan typ av hantering? För det här är något som är väldigt positivt när det gäller att följa upp kostnader för anställda, för företagen, så att man inte får en överraskning som kommer ett år senare. Så det är en väldigt positiv del, inte bara för individen utan för företagen att ha koll på sina kostnader. Och där kan ju lön kliva in nu som har den kunskapen, vet om att det här är något som ändrar sig och kommer att påverka. Och föra dialog då, kommunicera med både HR, så de anställda förstår, med sin systemleverantör och förstår att de är i händerna på vilken information som kommer från Fora, och att vi också ser till att vi pratar med ekonomiavdelningen.
Precis. Vi har ju en hel del konkreta frågor med oss här idag. Det är Helene och Senja som har satt ihop ett antal frågor till just Fora. Ska vi börja lite och ta dem? Så vi kan komma ner nu liksom,
det som är gjort är det att när systemleverantörerna tillsammans sitter och tittar på kravspecifikationer och det som är förutsättningar i programmering, så identifierar man ju saker som man har gemensamt en utmaning att förstå. Och då har vi ju en dialog med Fora och försöker reda ut det så att det inte ska hamna på slutanvändaren, utan vi jobbar i förväg. Det som jag vet att Helene, det är ju så, ni brukar säga det tekniskt är inte det här ett jättestort problem egentligen. Vi kommer få in rapporteringen, frågan är hur. Men det finns ju ändå liksom frågeställningar, som till exempel man kan fråga Sara så här, om man jämför här med Skatteverket, så har ju där har man ju haft principen att det är kontantprincipen som är gällande. Hur kommer det vara när vi rapporterar till Fora?
Där vill ju vi väldigt gärna hålla oss i kontantprincipen på samma sätt. Sen är det ju parterna som faktiskt skriver villkoren och bestämmer hur det ska bli. Och därför blir det i grund och botten är det kontant utbetald bruttolön, men vi har också ett nytt begrepp, hänförlig lön, eller lön hänförlig till annan månad. Och den har ju mer koppling till intjänande perioden, och det kan ju vara prestationsbaserad lön till exempel. Så att det blir inte ett helt rent begrepp, tyvärr. Men det är så det är bestämt, helt enkelt.
Och då kan man ju fråga sig, hänförlig lön, om det kan hanteras på olika sätt i olika företag. Blir det någon skillnad på fakturorna då, om man har olika nivåer till exempel i kostnader för företagen?
Jag vet inte, Sara, om du är bäst på att svara på det kanske?
Ja, alltså det beror ju lite på. Vi ska säga att vi har ju fått en del frågor från lönesystemen, och vissa har ju velat hitta den här gränsen för 7,5 inkomstbasbelopp där tjänstepensionspremien slår över och blir 30%. Och egentligen är det inte det som är liksom uppdraget här, utan uppdraget är att egentligen peka ut vilken lön ska egentligen spridas på en annan period. Så att det kommer slå beroende på då vad den lönen faktiskt blir. Men det är klart att det minskar någon typ av risk för att arbetsgivaren får en väldigt hög kostnad på grund av en bonusutbetalning till exempel. Och det är ju det som har motiverat parternas beslut kring det, att de vill ändå göra det möjligt att sprida ut den typen av större utbetalningar.
För det är väl det som är viktigt att tänka på, att det är ju parterna som är slutbeställare, även om ni är förmedlare i den hanteringen. Mm. Och jag tänker på från ert perspektiv, Helene, det här med att det är lite oklara regelverk. Är det lätt att programmera då?
Oklara regelverk är ju aldrig bra. Vi i lönebranschen, vi gillar när det är klara regler, då funkar det bäst att programmera utifrån det. Det innebär alltid frågeställningar från kunderna, och de frågeställningarna kommer att landa hos oss. Vi kommer inte att kunna svara på till exempel vad är en handful i lön, och det brukar inte bli så. Vi önskar klara direktiv från vårt håll.
Och då kanske det är så att man får skapa förståelse från våra systemleverantörerna att när det kommer frågor från användarna så är det vems ansvar egentligen att det här blir rätt?
Det är alltid arbetsgivarens ansvar att det blir rätt. Och där man kan få stöd är väl, tänker jag, från ens fackliga eller sina arbetsgivarförbund och fackförbund som är parter i ens kollektivavtal. För det är ganska mycket som bestäms på en liksom lägre nivå än Svenskt Näringsliv och LO också.
Så om jag har en fråga som jag inte kan få svar från systemleverantören och inte från Fora, då är det min arbetsgivarorganisation som jag ska vända mig till?
Jag tycker absolut att man ska vända sig till Fora i väldigt många frågor och liksom praktiskt. Men när det kommer till att verkligen ta beslutet om att göra någonting, då kan man behöva finna stöd även utanför Fora.
En annan sak som har varit lite frågeställningar kring är ju det här med om man har flera anställningar. Hur kommer det fungera? Vi vet ju att arbetsmarknaden rör sig lite mot att man har lite olika förutsättningar.
Yes, och där är regelverket så att Fora kommer inte hantera parallella anställningar. Vi inför ju en ny uppmärkning i samband med det här där man egentligen ska då märka upp individen mot det kollektivavtal som individen omfattas av. Och har man då flera tjänster kan det ju vara så att man egentligen går på flera kollektivavtal parallellt. Då är regelverket så att om det är förutsatt att det är inom avtalspensionsav LO så är det övervägande del per månad som är regeln. Och det är ju för att det kan variera med olika tjänstepensionslösningar som de har förhandlat på förbundsnivå då.
Så det innebär att Fora servar egentligen arbetsgivaren också med lite förutsättningar, kan man säga så? Kopplat till vilka kollektivavtal man har så kan man få stöd i det från Fora i sin hantering.
Ja, alltså för det vi vet är ju det, den informationen vi får från parterna egentligen. De rapporterar ju in vilka kollektivavtal arbetsgivaren är bunden av. Sen listar vi då dem. Vilka alternativ har just den här arbetsgivaren? Ja, ni är bundna av de här kollektivavtalen. Det innebär att ni kan märka upp era anställda så här. Men sen vet ju inte Fora eller lönesystemen vad de här anställda faktiskt gör. Så i slutändan blir det ju ändå arbetsgivaren som behöver avgöra.
Fast från en lönekonsults perspektiv så är det ju fantastiskt. Det alltså innebär att istället för att fråga den som har ju lön för vad de har för kollektivavtal så får vi det via Fora. Mm. För det är ju ibland en fråga som dyker upp, eller hur, Helene?
Absolut, visst är det det.
Så det blir ju en, som ni kanske inte ser det, men det blir lite service för de som jobbar med lön. Mm. Kan man säga.
Jättebra. Du, Helene, du har ju jobbat nu i flera år för gruppen SRF Lönsam, eller i den gruppen, för att du ska få till en så smidig förändring som det bara går, och har kämpat hårt för det. Och sen är det ju vissa saker nu som inte har fallit på plats riktigt, och jag vet att för dig är det väldigt viktigt att ni från lönesystemsidan liksom känner er rentvådda, att ni har gjort vad ni har kunnat helt enkelt.
Ja, precis. För vi vet ju att vi kommer från kunderna att få kritik just för att vi inte har en bättre lösning. Vi vet nog allihopa att vi kommer att, varför har ni gjort så här? Varför måste jag rapportera ett organisationsnummer i taget? Sådana här saker som blir väldigt komplicerat och tidskrävande för kunderna. Den kritiken kommer att landa hos oss, och vi tycker inte riktigt att det är rättvist.
Nej. Men hur kommunicerar ni ut detta till era kunder, eller gör ni det?
Ja, det gör vi. Vi kommunicerar ut att vi har gjort så gott vi har kunnat, och att vi inte de här förutsättningarna fungerar på annat sätt, det beror på direktiv från Fora helt enkelt. Ja.
Mm. Okej, och jag vet ju att ni kämpar på Fora. Ni är ju 200 anställda och ni mannar ju upp nu för att kunna hantera kanske en anstormning av frågor, vet jag. Det berättade Elisabeth Wessén här i senaste lönepodden. Mm. Hur känner ni inför den här kritiken som riktats mot er?
Jag skulle säga att den är såklart fullt förståelig, men vi behöver göra den här förflyttningen. Mm. Och som sagt, vi har jobbat med den i många år, så det är verkligen dubbelt. Det är klart att vi alla hade velat ha en bättre lösning på plats, men också att faktiskt till slut få göra någonting är ju också väldigt kul, skulle jag säga. Så att vi bemannar upp, vi vet att det kommer bli tufft, men vi tror att vi kommer klara det, och vi hoppas att det i slutändan ändå är värt det.
Och det här är ju en månadsrapportering då som ska ske stegvis. Det finns en tidsplan. Kan du berätta om den tidsplanen?
Egentligen finns det ju ingen tidsplan efter den här lanseringen, så att säga. Vi vet ju att vi behöver göra mer, men nu är ju fokus på att leverera det.
Men det ska ske stegvis i alla fall, när det här, när övergången sker stegvis.
Ja, det gör den. I och med att vi går först med avtalspensionsaffello och övriga lönebaserade produkter.
Precis.
För det kollektivet.
Yes. Konkret blir det att det händer någonting med tjänstemännen också, eller hur?
Så småningom så ska ju tjänstemännen också över i månadshantering. Mm,
precis.
Och månadshanteringen är ju någonting som vi i många sammanhang, nu Helene, lyfter som en väldigt bra utveckling. För det innebär ju att det blir lättare att få kvalitetssäkrat hela vägen. Och Fora har ju tagit till sig, måste jag säga, och försökt att dra lärdom av hur processerna ser ut hos Skatteverket. Visst är det så, Sara?
Ja, vi försöker ju den mån det går att linjera med Skatteverket och såklart Collectum. Vi har en nära dialog med Collectum också för att se liksom vad förväntar sig kunderna nu i och med att Collectum har en månadsrapportering. Vi kan ju förvänta oss att de förväntar sig det Collectum har, och då vet vi ju vilka gap vi i så fall har gentemot den förväntan.
Jag tänker att det kan finnas kanske frågor i publiken. Är det någon som sitter på en angelägen fråga? Här har ni kompetens från Fora. Både lön- och ekonomifrågor är välkomna. Kommer man kunna göra rättelser bakåt i tiden?
Absolut. Det är väldigt viktigt för Foras uppdrag generellt. Sen behöver vi vara medvetna om att det blir någon typ av clean cut mellan år och månad. Så det som är liksom en retroaktiv hantering inom månad lär ju inte vara aktuellt allra från start kanske. Vissa små justeringar sker såklart. Men vi har ett uppdrag som innebär att det är egentligen full retroaktivitet.
Så. Mm. Jättebra, tack. Fler frågor?
Vi kan upprepa frågan och var ju vilka kanaler man kommer att kunna rapportera via, om det är fil, manuellt eller API.
Mm. Och då är det egentligen, man kommer inte kunna rapportera via API. Man kommer kunna få tillgång till sina uppmärkningskoder via API, förutsatt att lönesystemet har stöd för det. Man kommer alltid behöva logga in på Foras mina sidor för att lämna antingen sin filrapportering eller göra det manuellt. Så det är de alternativen
då. Och då kommer vi in på det här med rättelser också då. Och Helene, hur ser man på rättelser från systemleverantörernas sida? Var rättar man om det blir fel?
Man gör allting i lönesystemet om vi får bestämma. Vi vill att lönesystemen är master för all information. Om man går in och gör förändringar på Foras mina sidor, så då hamnar man i ett läge där man har differenser mellan det som är rapporterat in till Fora och det som finns i sitt lönesystem. Och det finns ingen kommunikation tillbaka från Fora in till löneprogrammet. Så att, låt lönesystemet vara master. Funkar bäst för alla.
Och där är vi överens.
Där är vi helt överens. Ja.
Fler frågor?
Om det här, vi vet ju en fråga som var väldigt aktuell när vi hade införande av AGI. Vi har ju pratat mycket om att det finns liknelser, och då pratar man ju om det här med negativa löner. Mm. Och hur gör man då hos Fora om det blir en rättning med en negativ lön?
Ja, men precis. Vi kommer inte kunna ta emot negativa belopp, så det kommer man behöva rätta. Det normala blir väl då att man får gå bakåt i tiden och rätta, eftersom har man fått en negativ lön så är det ju troligtvis att man inte har någon mer lön att betala ut. Annars så sker ju det naturligt, så att säga. Men vi kommer inte kunna ta emot negativa belopp, så att då behöver man gå tillbaka till den period där det blev fel egentligen.
Och det är väl Helene ett skäl till också att rätta det i systemen, för då har vi ju inte så mycket sånt, eller hur? För det justerar vi via AGI.
Ja.
Så att det följer samma process i den hanteringen. Så det är jätteviktigt att tänka på att man gör saker i rätt ordning.
Ja.
Och vad kan man börja förbereda redan nu då? Vad ska man tänka på? För jag vet också att alla företag kommer inte drabbas på samma sätt. Det kan finnas stora företag som inte drabbas alls eller lite. Och finns små företag som drabbas väldigt mycket av det här. Eller att drabbas. Det kommer vara mycket att göra.
Jag tänkte ju säga drabbas.
Nej, drabbas är fel ord. Ja. Men kan du förklara det mer? Vad är det som beror på att en del... För en del kommer att innebära mer jobb och för andra mindre.
Det beror ju dels på vilken komplexitet man har i organisationsstrukturen. Alltså hur många organisationsnummer ska man rapportera för? Det handlar också om vilken typ av komplexitet man har kring kollektivavtalen. För Sara, det är ju så att den här uppmärkningskoden som du pratar om, kan du förklara lite vad den är för någonting?
Mm. Det är egentligen en kod som kopplar direkt till arbetsgivarens kollektivavtal egentligen. I normalfallet så är det en sån här kod per kollektivavtal. Så det är i princip 1-1. Men sen ibland så kan det ju vara så att det är flera grupper kanske i ett kollektivavtal. Då kan det bli flera koder. Och syftet är ju egentligen då att se till att individen får rätt försäkringsomfattning egentligen. Och produkter generellt.
Kan det då vara flera, en organisation kan ha flera sådana uppmärkningskoder?
Ja, de allra flesta har ju en per personalkategori. Så nu i februari så är det ju arbetarnas som vi går live med. Då är det de flesta har en. Men det är ganska många också som har flera. Och beroende på vad det är för typ av bransch så är det såklart vissa som har ganska många.
Och när får man reda på vilka uppmärkningskoder man omfattas av?
Det sker i februari när vi går live och det är ju egentligen för att vi behöver ju migrera all data och se till att allting blir rätt. Så att det är först i februari.
Och hur blir det kopplat till systemen, Helene?
Jag skulle precis säga, det här är väl egentligen ett typ exempel på att det är lite för tajt. För att kunderna ska ju då märka upp sina anställda, de ska märka upp alla anställda. Och det här finns ju olika sätt att lösa det i olika system såklart. Men oavsett så är det ett stort jobb att märka upp och ta reda på vilken kod ska jag anmäla eller rapportera in på mina anställda på. Och det är ganska tajt. Och det bygger ju också på att vi får kravspes och vi får allting sånt där på plats så att vi kan utveckla och vi kan kvalitetssäkra och vi kan releasa och lämna ut till kunderna till februari.
Men vad händer om man inte har allt här på plats då? Om man inte hinner? Det måste man bara hinna.
Ja, vi är bara människor så att vi måste ju hinna.
Men vi måste hinna.
Ja, vi måste ju samtidigt ha rimliga förutsättningar.
Ja.
De olika programmen har ju olika sätt att hantera uppdateringar. En del har uppdateringar så att kunderna inte märker det. Det är varannan vecka, kanske varje vecka. En del har riktiga versioner och de är ju då beroende av att det matchas in med de här versionerna. De kan bara ha 1-2 per år och då. De kanske får det lite jobbigare. Så det finns väldigt många olika förutsättningar hos oss.
Mm. Jag läste på er hemsida, på Foras hemsida, att det kan bli en förseningsavgift. Hur står det till med den?
Ja, precis. Rapporterar man inte i tid så går det ut en förseningsavgift. Men vi skjuter nu något på den för att vi har ju förståelse för att det är nytt för arbetsgivarna och det är nytt för Fora också. Så att det är inget som kommer gå ut de första månaderna i alla fall.
Hur stor kan en sån bli?
Den kommer ligga på 300 kronor per tillfälle för försening. Liksom.
300 kronor per
tillfälle, så att en gång i månaden precis. Så att per året så blir det totalt kan det uppgå till 3600 kronor.
Och totalt sett, det är inte så farligt kanske.
Nej, precis.
Okej. Mm.
Men om man pratar fakturorna då, det är två olika typer av fakturor som kommer att hantera. För att det blir den gamla rapporteringen och den nya rapporteringen. Blir det faktura per organisationsnummer då? Så om man har många organisationsnummer så blir det också många fakturor.
Ja, precis. Fakturorna kommer gå ut som idag per kundnummer egentligen som du har hos Fora. Och precis, först kommer en slutfakturan för 2023 helt enkelt som går ut i början på februari. Den vanliga helfakturan helt enkelt. Sen kommer den nya som tidigast i april.
Så det kan det bli ganska många fakturer då som är...
Ja, precis. Det beror på förutsättningar för arbetsgivaren om man har bara arbetare eller om man har en kombination av tjänstemän och arbetare.
Och då är ju det, vi rapporterar in via fil eller manuellt via hemsidan. Hur får vi fakturorna? Är det e-fakturer eller är det brevfakturer eller är det, vilken typ av fakturer går ut?
Det kan arbetsgivaren gå in och välja själva på Foras hemsida, på mina sidor helt enkelt, hur man vill ha fakturan helt enkelt.
Det är ju någonting man skulle kunna kolla upp nu till exempel. Hur vill vi ha fakturan, att man stämmer av det i internt i organisationen så att man säkerställer. För det är väl också en sån sak det här med att rätt person gör rätt sak. Jag tänker Sara, hur blir det med behörigheter om man har ombud? Och kommer det skilja sig någonting?
Det kommer inte skilja sig någonting, utan det kommer vara samma huvudadministratörer som vi kallar det, och administratörer som ni har idag kommer ni också ha imorgon. Men det är ju såklart extra viktigt att kolla att det är rätt behörigheter inför den här stora förändringen och också inför årsrapporteringen såklart, som fortfarande ska ske då i januari.
Men då kan man ju tänka sig att det kan vara väldigt olika hur mycket man påverkas då av den här förändringen beroende på organisationsstruktur och hur man har processerna internt. Vilken komplexitet i kollektivavtal man har, vilken systemleverantör man har. Så det finns väl en del frågetecken i alla fall att klargöra. Och att man tydliggör inför in organisationen att det här är någonting som är på gång. Hur påverkas jag som anställd? Kommer jag få någon information om att det här förändras? Så att vi kan förvänta oss att de anställda kommer att ställa frågor.
Jag skulle säga att vår kampanj till viss del också riktar sig till individer, men jag är inte rätt person att svara på exakt om vi gör några liksom, enskilda insatser mot individerna. Så.
Nej, men det blir ju, jag kommer kunna se mina uppgifter på mina sidor eller hur på som individ, vilket gör att jag kan följa lite bättre, tror jag.
Jag vet inte exakt hur vi har landat där, om det blir en aggregerad liksom. För de ligger ju liksom lite kvar i gammalt, men ändå går ju såklart över i månadsantal. Ja.
Men du pratade om det, Helena, att det är ingen återkoppling i alla fall från Fora, så vi ser hur det ser ut för individen i jämförelse med hur det är i systemet, utan det är när man väl har skickat in från lönesystemet, då är det det som finns hos Fora.
Då är det det som finns hos Fora, ja precis. Mm. Och har det ändrat hos Fora så har det ingen, kommer det inte tillbaka till lönesystemet, nej.
Mm. Hörrni, hjälp oss med frågor. Vilket datum är satt som deadline för rapportering? Mm.
Det kommer ju gå live i februari och då kommer man ha februari och mars på sig att bli klar med sin januari och februari lön.
Sen framöver då, eller det är bara
starten? Framöver så kommer man kunna rapportera under innevarande månad, det vill säga när lönen betalas ut, och månaden efter, hela den månaden.
Mm. Varsågod. Hänförlig lön.
Mm, väldigt bra fråga.
Vad är hänförlig lön för någonting?
Ja, men precis, hur kan man förbereda sig så att man vet vad hänförlig lön är? Och där skulle jag säga att det bästa är att gå till sina parter helt enkelt. Är man medlem i ett arbetsgivarförbund, ta hjälp av dem. För att det, som sagt, det kan variera beroende på vilket kollektivavtal det är. Så att det är väl den bästa förberedelsen man kan göra.
Frågan var väl också då, hur gör man i systemen då så att man vet?
Precis, för hänförlig lön, det är väl kanske ofta som vi pratar om innan en bonus. Och då lägger jag in ett belopp en månad. Men den måste ju sen delas upp, för vi vet inte hur många perioder eller vilka perioder den ska delas upp. Så där kommer vi ju att lägga ett extra arbete på administratörerna. Då måste den delas upp i kanske 12 olika lönearter med ett datum för att vi ska kunna rapportera det på rätt sätt. Så att det är en lite knölig hantering, tycker vi.
Kan vi ställa en fråga så här, om hur känns det bra med Fora-rapportering generellt, om man tänker så? En hand upp. Tycker ni det blir bra med månatlig rapportering? Titta, du ser, det är ändå,
ja, det är nästan allihop.
En härlig liksom, positiv tillbaka. För det är ju det som vi har i grunden, så tycker vi alla att det är en bra förändring. Mm. Kan ju du uttala från systemleverantörerna. Att det är ju...
Jo, men som vi pratade om, att vi har ju suttit i det här projektet ganska länge, och så som det lät från början så var vi ju alldeles lyriska. Jag vet att jag kom tillbaka till företaget och sa att det här kommer att bli jättebra. Och det är väl just alla de här avstegen sen vi har tvingats göra som vi kanske helst inte hade velat göra. Hade vi inte gjort det hade det blivit en jättefin lösning. Där vi kunnat rapportera alla via ett API varje månad. den dagen, då blir det bra.
Hur betydelsefull är den här samverkansgruppen SRF Lönsam? Jag menar, det är alltså nästan alla Sveriges svenska, alltså alla svenska lönesystem sitter representerade i den här samverkansgruppen. Och ni har gjort en hel del bra saker genom årens lopp. Eller hur? Lyft några saker som ni har jobbat med så att alla får höra vad ni gör i den här gruppen.
För min del, i mitt arbete, tycker jag det är helt ovärderlig grupp. Det är ofantligt intressanta diskussioner och vi ska vara medvetna om att vi sitter liksom i den här grupperingen här och vi är ju egentligen konkurrenter allihopa. Men vi är ju som väldigt goda kollegor och vi hjälps åt med våra huvudvärkar och vi pratar om lösningsförslag i lagom mängd och lagom nivå. Och vi hjälps åt med, det kan vara AGI, det kan vara FORA, det kan vara GDPR. Det är otroligt mycket som vi har jobbat med under årens lopp. Vi har hållit på ganska länge. Det som har varit viktigt är också det här att vi vill vara en instans som man vänder sig till gärna innan man påbörjar någonting så att man får en verklighetsförankring. Kommer det här att fungera? Och ja, jag tycker vi har kommit väldigt, väldigt långt tack vare dig.
Ja. Jag tänker att det är väl också så att det är det som FORA tog sig an, att man förstod att det fanns en gruppering som man kunde hjälpa. Det var lättare kanske också för er att veta hur man skulle nå ut till.
Verkligen, jag skulle säga att den grupperingen är ju FORAs viktigaste liksom, intressenter som påverkar kunden. För det är ju så, kommer rätt lön in så blir det ju rätt sen hela kedjan. Så att, otroligt viktigt och värdefullt och vi har haft väldigt mycket bra dialoger.
Det märker man nu att det här också, att det bara intensifieras tycker jag. För att jag ser också hur samverkan är ganska tajt just nu. Det finns en vilja från FORA, från systemleverantörer, bästa utifrån givna förutsättningar. Alla skulle vilja backa bandet lite, men just utifrån de förutsättningar som finns nu så jobbar man mot en konstruktiv lösning. Med förståelse från båda sidor, men kanske en önskan om att det hade kommit igång lite tidigare med vissa dialoger. Men nu får vi jobba framåt och jag tänker som du säger Helena att ett API är väl det som ligger på önskelistan från systemleverantörerna ganska.
Absolut. Det API som finns är ju egentligen bara att få in den här koden, FOK-koden. Och det är då som Sara sa att de flesta företag har en kod och då är ett API, det kostar mer än det smakar att ansluta sig till det. Så jag tror att många kommer att vänta och den dagen vi kan rapportera via API och det är den dagen det blir riktigt intressant då.
Okej, hörni, vi behöver avrunda. Ett sista medskick till publiken och till våra lyssnare där ute. Jakob, vad skulle du vilja säga?
Det viktigaste tror jag är att ta till sig kommunikationen som går ut nu på fora.se för att lära sig mer och förstå vad som händer, för det är en successiv övergång liksom. Mm.
Och har man frågor så ska man först vända sig till FORA, eller hur?
Ja, precis.
I andra hand till sin systemleverantör. Mm. Tack. Sara?
Jag har egentligen samma medskick. Det är ju kampanjsidan fora.se/12 då, som är vår kampanjsida. Där står det jättemycket bra. Vi fyller på våra frågor och svar där. Vi har också webbinarier som man kan anmäla sig till. Till att börja med kommer det vara på en ganska övergripande nivå, men sen kommer vi fördjupa oss. Så att, det uppmuntrar jag till så att man förstår hur påverkar det här det företaget jag jobbar på. Mm.
Och har man frågor nu så kan man bara slå en signal till er så hjälper ni till och reder ut.
Ja, precis. Ja. Absolut.
Ja, men det är jätteskönt att höra. Helene?
Medskicket från oss är att det kommer att bli bra, men det kommer att vara en lite stökig resa dit.
Men det kommer att ordna sig.
Och vi kommer verkligen att göra allt vi kan. Men vi är väldigt beroende av information i tid från FORA och rätt information.
Tack. Sandy?
Ta med sig att det här är en otroligt positiv utveckling för lönebranschen där vi kan börja kvalitetssäkra även rapporteringen för pensioner som är en otroligt viktig fråga. Vi har ju tjänstepensionens dag idag till exempel. Att tydliggöra vad mycket det här betyder, inte bara här och nu. Och då tänker jag att man tar med sig att erfarenheter är det vi bygger på. Erfarenheten från att införa AGI är ju också det att det var lite kanske stökigt i början, men idag är det ingen som skulle vilja dra tillbaka den utvecklingen.
Nej. Jättefint. Stort tack hörni. Och stort tack till alla er som kom hit idag. Vi ses igen. Eller vi hörs igen. Tack.